När vi har samling på fredag, som vi har varje fredag för barn i årskurs 1-7, så brukar vi ha en kort liten samling då vi läser något ur Bibeln, och så brukar vi avsluta med att jag frågar barnen vad de vill tacka Gud för. Och de har så många saker som de vill tacka Gud för. I början så är de kanske lite blyga när de är nya på fredags, men ju längre mer de är där så vågar de lite mer, och så vågar de berätta sina saker. Så vi får ha längre och längre samlingar, för de har så mycket som de vill tacka Gud för. Och det är jätteroligt. Ni föräldrar kanske inte vet det, men bland annat så tackar barnen för er, att de har er och sina syskon och familjer, och att de har hus och att de har mat och att de får gå i skola och att de får ha lov och att de får göra en massa roliga saker och att vi får bo i ett land där det inte är krig, och de har en massa bra saker som de är tacksamma för. Och idag ska vi prata om glädje. Vi har en liten miniserie, 4 veckor, då vi pratar utifrån den här boken som John Ortberg har skrivit. Den heter Livet jag längtar efter. Heliga vanor för vanliga människor. Och Erika, hon startade förra söndagen, och idag så fortsätter vi den här resan genom den här boken. Och förra veckan så handlade det bland annat om lite grann hur vi kan, att vi ofta längtar efter att ta tag i våra liv, men att vi skjuter upp det. Och då tänkte jag så här, frågan är, kommer de här predikningarna göra någon skillnad? Och ja, jag vet inte, men det är ju upp till dig och mig att visa om det blir så eller inte, eller hur? Antingen så lyssnar vi bara, och då beskriver Bibeln att vi är ordets hörare. Eller också bestämmer vi att göra någonting litet, och då blir vi ordets görare, säger Bibeln. För har du tänkt på att om vi bara gör en liten skillnad, om jag tänker att ja, men den här veckan ska jag göra någonting 1% bättre än förra veckan. Om jag tänker så varje vecka att ja, men jag ska göra det lite bättre, 1% bättre den här veckan. Om jag fortsätter så hela året, då blir det 50%. En 50% förbättring på ett år, det är faktiskt väldigt mycket. Så om man gör små förändringar så kan det bli till något väldigt mycket. Det är bra att tänka på det. Jag har funderat lite på inför den här predikan, att lever vi våra liv här och nu, eller väntar vi lite på att leva? I den här boken så skriver John Ortberg att det första steget till att uppleva mer glädje är att börja nu. Saltaren, kapitel 118, där står det också att detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss jubla och glädjas idag. Det står liksom inte att var glad igår för att du fick goda bullar, eller imorgon ska du vara glad, utan det står: var glad idag. Idag är en dag att jubla och glädjas. Faktum är att hela det här kapitlet är ett väldigt bra kapitel som du gärna får gå hem och läsa lite extra efter den här söndagen. Saltaren 118. Det handlar om att tacka Gud. Att han är god, att han aldrig lämnar oss. Och varje gång om du känner att du har svårt att tacka, då är det ibland bra att använda såna här texter och läsa det, att läsa ut det för sig själv, liksom Saltaren 118, och så läsa de här sakerna som står i det här, så kan man tacka Gud för någonting. Mats och Anita, de pratar ju om det här att komma på glad för saker, det vill säga saker som vi är tacksamma för, som vi är glada för. Och håller ni inte med om det, att när vi har saker som vi är tacksamma för, så känner jag mig också glad. Det hör liksom ihop, tacksamhet och glädje. Och det tänker jag är viktigt för oss att hitta. Om vi ser de här små sakerna runt omkring oss som vi är tacksamma för, att det också kan ge en djup glädje. I en annan psalm i Bibeln, nummer 92, så står det att det är gott att tacka Herren tacka Herren, att lovsjunga ditt namn. Och det är bland annat därför som vi tillber med såna här sånger som vi hade nu här i början, då vi sjunger om hur stor och Gud är, god Gud är, att vi vill tacka Jesus för vad han har gjort för oss. För det känns bra att tacka. Vi mår bra av att tacka, och vi blir faktiskt glada av att tacka. Och jag skulle vilja läsa ett par andra rader ur den här boken där han skriver så här, att glädjen är något av kärnan i Guds plan för oss människor, och skälet till det är värt att begrundas en stund. Glädjen är något av kärnan i Guds innersta natur. Vi kommer aldrig att förstå den verkliga betydelsen och vikten av glädjen i människans liv förrän vi förstår hur viktig den är för Gud. Och så skriver han att han skulle tro att de flesta av oss allvarligt underskattar Guds kapacitet för glädje. Att Gud, han är glädje, och han vill att vi också ska vara glada. Det står på faktiskt jättemånga olika ställen i Bibeln. Det står, gläd er alltid i Herren. Nästa bild. Och glatt hjärta ger god läkedom. Det står, var glada i hoppet. Det står, jag mättas av din glädje. Tjäna Herren med glädje. Och så vidare. Och jag tänker att vi kan se på barnen. Vi har många barn här idag. Och barnen, hur kan de göra samma sak om och om igen och fortfarande tycka att det är roligt? Har ni funderat på det? Det är ju inte allt för ovanligt att man hör från någon lekpark liksom, mera, en gång till. Jag vet inte om ni barn har några favoritfilmer som ni har sett typ 118 gånger men fortfarande tycker är roliga att titta på. Eller hur många gånger kan ni gunga egentligen och fortfarande tycka det är roligt? Jag vet inte, men jag tänker att ni barn är väldigt duktiga på att hitta roliga saker. Att ni tycker att det är roligt. Och jag tänker att vi vuxna glömmer bort det lite. Vi är inte lika bra som er. Vi glömmer bort det här med att ha roligt för samma saker en gång till. Så som barn gör. Men jag tror att Gud, han har inte glömt bort. Jag tror... Eller vad tänker ni? Men jag tänker att Gud är lika glad varje morgon när han ser solen, soluppgången. Åh, vad fantastiskt den är idag också. Så blir han glad. Jag vet inte, men jag tänker så. Att Gud, han tröttnar inte på att se sin skapelse och det är fantastiskt. Att han blir lika glad varje gång. Och jag tänker att ni barn, ni kan bli förebilder för oss vuxna. För ni är så bra på att vara glada och många gånger. Och vi vuxna kan ibland tycka att vi har så mycket viktiga saker så vi nästan glömmer bort att vara glada. Eller att vi känner att vi inte riktigt hinner. Och vi kanske också glömmer att tacka Gud när vi har så mycket att göra. Men att vi kan få se på er barn så kan ni påminna oss. Erika pratade förra söndagen lite om andens frukt. Det står i Galaterbrevet, om du tar nästa kapitel 5. Att andens frukt, det är kärlek, glädje, frid, vänlighet, tålamod, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Så glädje är en del, en klyfta i den här frukten. I den här, om man tänker det som en apelsin med många olika klyftor. Så är glädje en av de här klyftorna. Och då förklarade vi det som att när vi lever nära Gud så växer andens frukt, och växer den här frukten i våra liv så den märks mer och mer. Och ett sätt att leva nära Gud, det tror jag är det här med att tacka. Att flera gånger per dag hitta saker att tacka Gud för. Och då kan den här glädjens frukt växa i våra liv. I den här boken så skriver John Ortsberg att glädje är en konst som man måste lära sig. Kanske speciellt då vi vuxna. För jag tror faktiskt, som jag redan sa, att ni barn redan kan det ganska bra. Men att när vi blir äldre så glömmer vi ibland lite bort det någonstans längs vägen. Så då kan vi behöva lära oss det igen. Och ett av hans tips, det är att skaffa en glädjementor. Att vi behöver tillbringa rejält med tid i närheten av livsbejakande och glädjespridande människor. Och jag tänker att det kan ju vara ett barn. Att till exempel komma med och hänga med barnen nere på fredags eller på söndagsskolan Arken, eller att man verkligen ser till att ta lite kvalitetstid i familjen och hänga med barnen och göra något roligt tillsammans. För vi brukar ju säga att glädje smittar. Så att en del har ett smittande skratt, som när någon börjar skratta så kan man nästan inte låta bli att skratta med liksom. Låt glädje bli din livsstil, någonting som verkligen präglar dig. Men det betyder ju inte att vi inte får eller att vi inte kan bli ledsna ibland, eller arga ibland, eller andra känslor, andra saker. Och det betyder inte heller att vi alltid måste låtsas vara glada. Det ska vi inte göra. Vi ska inte bara låtsas vara glada. Och det betyder inte heller att vi aldrig kommer att råka ut för jobbiga saker. För det kommer ju att hända ibland, det vet vi ju. Och en del kanske undrar, men kan man vara glad i en värld som ser ut som den här? Där det är så mycket problem och krig och våld och hemska saker som händer. Men jag tror att svaret är ja. För jag tror att man kan ha om man har en tacksamhet till Gud på insidan, så kan det göra att man känner sig lite lugn och glad fastän det händer andra saker och att man känner lite andra saker, så kan man ändå ha en sorts glädje på insidan. Och många gånger kan det till och med vara så att människor som har sett eller upplevt något verkligt jobbigt, verkligt lidande, de kan också ha den djupaste glädjen ibland. Jag vet inte om ni har mött någon sån människa. Och också de som har vikt sina liv till att verkligen hjälpa andra människor. Och inte bara se till att jag ska ha det bästa, utan att man hjälper andra som har det svårt. Att sådana människor som hjälper andra, de kan ibland också verka som att de har liksom en annan lycka än vad jag har. Kanske en annan glädje. Och kanske är det att de också har lärt sig att man ska ta tillvara de här små vara glad för sakerna som vi har runt omkring oss. Så att vi inte tar det för givet. Igår när jag satt i bilen så lyssnade jag på en apologet som heter Ravi Zacharias. Vet ni vad en apologet är? Alltså det är en kille som är otroligt bra på att förklara saker som handlar om kristen tro. Och han är jätteintressant att lyssna på, Ravi Zacharias, om du är nyfiken så lyssna gärna på honom. Men han sa att en av våra tids största lögner, det är att vi tror att vi inte behöver Gud. Och han menar att många av oss, vi gör saker som... där vi faktiskt lurar oss själva att tro att det här, det ger mig glädje. Det här, det gör oss lycklig. Men att om vi gör saker som är utanför de ramar som Gud har satt upp för oss, då kommer det där som du trodde skulle göra dig glad, det kommer inte ge dig sann glädje, menar han. Ungefär som att vi föräldrar, vi säger... Vi sätter upp ramar för våra barn. Om vårt barn hjälper till i köket och man står där vid den varma spisen, så säger mamma och pappa: nej, du kan inte lägga din hand på den varma plattan, eller hur? För vad händer då? Det är inte för att man bränner sig ju, precis. Och det vill vi ju inte. Vi vill ju inte att våra barn ska bränna sig, för vi vet ju att det gör jätteont. Och på samma sätt så beskriver Bibeln att Gud har satt ramar Det är inte för att han bara vill stå där och, som någon arg polis och säga gör inte så, utan det är för att han vet att ni mår bra, mina barn, om ni håller er innanför de här ramarna. Så när vi tror att men det där ser spännande ut, det där kommer nog göra mig lycklig. Så menar han, den här killen Ravi Zacharias, att när vi gör saker som är där borta, utanför de här gudsramarna, så ger det oss inte sann lycka, sann glädje. Utan den sanna glädjen, den djupaste glädjen får vi när vi håller oss innanför de här ramarna. Det tyckte jag var intressant. Jag ska avsluta med fyra punkter som han säger. Fyra tips som John Ortsberg ger oss för att bli lite gladare. Får se om... och det första har jag redan sagt faktiskt. Det var det här med att skaffa en glädjementor. Att träffa glada människor och se till att de smittar dig. Det andra, det är avsätt en dag i veckan och göra något roligt. Gör något som du blir glad av. Planera liksom in det att men nu ska jag anstränga mig lite för att den här dagen ska jag verkligen göra något kul. Och du vet ju själv bäst vad du tycker är roligt. Om det är att laga en fin festmåltid eller om det är att gå och spela fotboll med dina kompisar eller vad det än är liksom. Och ta gärna tid då också och tacka Gud och fundera lite över hur god han är. Det tredje är, ta en skärmfri vecka. Alltså den är ju svår. Alltså den här boken är lite gammal så att det står faktiskt ta en tv-fri vecka, men jag tänker att det gäller inte riktigt längre för att jag tittar inte så jättemycket på tv utan man använder ju, men vi tillbringar jättemycket tid med våra mobiltelefoner, plattor, datorer och annat. Och det jag säger inte att det är fel, men de tar väldigt mycket av vår tid. Och jag vet inte, men kan du ärligt säga när du har legat där i soffan med din skärm, vilken sort det nu är, en hel kväll, kan du känna liksom att yes, vad pigg och utvilad jag känner mig nu? Alltså ofta så gör vi ju inte det, eller hur? Alltså utan så det är en liten utmaning som han skickar med oss här. Och jag tänker att den är bra alltså. För jag vet själv, när jag bodde i Malmö, när jag var student liksom och inte hade någon tv, att jag gjorde en ganska mycket kreativa saker som jag inte tycker att jag har tid med nu. Och jag tror inte bara att det har att göra med att jag har familj, utan jag tror att det har mycket med de här skärmarna och annat att göra. Så det är en liten utmaning, den är svår. Men då ska man ju då använda den här extra tiden man får till att göra något roligt. Att göra något som man kanske har skjutit upp, som man skulle ha längtat lite efter att göra. Och det här kan ju också hjälpa oss att minska stress och ge tid för lite kreativitet, som jag sa. Kanske ta en fika med någon, cykla en runda med familjen eller spela ett sällskapsspel eller vad du nu tycker som passar dig. Men passa gärna på att göra någonting tillsammans i familjen. För ofta lever vi lite så här separata liv. Och så samlas man och äter kanske ibland och så sen gör man varsina saker igen. Och så det fjärde punkten. Det är att träna på att se på livet så som Bibeln lär. För glädje hänger ofta ihop med ett visst sätt att tänka. Och det kan man faktiskt lära sig. Att inte bara se på de här problemen utan fästa blicken på Gud. Och också att läsa Bibeln och se Guds löften. Att han lovar en massa bra saker till oss. Att det finns ett hopp för oss. Det finns en framtid. Vi ska få komma till himlen en dag. Och det ska bli en fantastisk fest. Och allt det här. Och det är ju en helt egen predikan. Så att jag kommer inte fortsätta med den. Men innan jag avslutar ska jag också... Alltså jag vet inte om det är några som har sett att det finns ett paket här. Så jag tänkte bara ta fram det. För det står varsågod på det. Är det någon som vill komma och hjälpa mig att öppna och kika lite vad som finns här i? Ja men bra, kom fram. Ni kan komma flera stycken och kolla här. Ja, kom. Ni, välkomna. Ni som vågar. En kan hålla, en kan lyfta på locket. Och så kan ni tillsammans, jag kommer du också, så kan ni, ja, du kan bara lyfta på locket liksom. Så kan ni se vad ni hittar där i, om jag tar locket. Ja. Vad hittar ni för någonting?
Bokstäver.
Bokstäver. Vad kan det bli något ord då om ni kollar på de här bokstäverna? Vad tror ni? Aha. Tror ni att ni kan ställa er och hålla upp dem på något sätt så att det blir i rätt ordning? Det är lite klurigt här. Ja. Ja, precis. Ja. Precis. Så om ni säger tillsammans, vad står den där nu då?
Jesus!
Precis. Tack så mycket. Det var bra. Jättebra. Jesus, en present med Jesus i. Och vet ni vad det betyder? Det var inte så länge sedan vi firade påsk. Och då undrar jag, har ni som står här framme, har ni koll på vad som hände på långfredagen? Ni vet ju vad påsken är, men just långfredagen, har ni koll på vad som hände då? Vet du det, Matilda?
Jesus blev korsfäst.
Precis! Jesus blev korsfäst. Det var den dagen som han fick sitt straff. Och då var det så att tidigt på morgon, när Jesus, orkar ni stå eller vill ni gå och sätta er? Ni får göra som ni vill. Ni kan stå kvar lite, ni. Det ser så bra ut. Tidigt på morgonen så skulle Jesus dömas. Och Pontius Pilatus, romaren som bestämde i Jerusalem, han hade tagit fram Jesus på ena sidan och Barabbas. Och Barabbas var ju en skurk som satt i deras fängelse. Och folket, de ropar för full hals att Barabbas ska släppas fri och att Jesus ska korsfästas. Eller hur, visst var det så? Mm. De nickar. Och då tänkte jag så här, har du tänkt dig in i Barabbas situation någon gång? Den här skurken. Tänk om det var du som var den här som skulle släppas fri och Jesus skulle dömas i ditt ställe. Då tänker jag att många av oss skulle protestera. Nej, nej men Jesus, du kan ju inte dö, inte för min skull. Alltså jag har faktiskt inte levt ett perfekt liv. Jag har gjort dumma saker ibland. Men så inte ska du dö för min skull. Du, Jesus, har ju aldrig gjort något fel. Du är helt felfri. Men, och Jesus, han bara står där och säger till mig och till dig och till dig och till dig och till alla att jo, det är lugnt. Jag tar det här straffet. Du går fri. Jag tar det här straffet. Och jag tänkte så här, att när vi verkligen förstår och försöker förstå att vad det innebär att Jesus han tog vårt straff, då kan vi fyllas av en sån tacksamhet och glädje till Jesus för allt han gjorde och gör idag. Jesus älskade Barabbas. Man kan ju inte tro det. Men jag tror att han gjorde det. Han älskade Barabbas för Gud älskar varenda människa. Och han dog lika mycket för Barabbas som han dog för dig och mig. Han gav sitt liv för dig och mig. Och det är sånt som vi alltid kan tacka Gud i alla situationer, under alla omständigheter. Och det kan ge en sån djup glädje. Så då står vi stadigt även om det stormar runt omkring oss. För ingenting är omöjligt för Gud. Bra, tack så mycket. Ni kan lägga lapparna där bara och sätta er. Så tänkte jag, ska de få en applåd? Elvis, Mira och Matilda och Tia, förlåt. Jag tänkte bara att vi avslutar med att läsa tillsammans, om du tar upp psalm 23. Herde psalmen. Vi läser tillsammans. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. För du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Amen.